Sveriges Radio. Det pågår ingen stor debatt om försvars- och säkerhetsfrågor i Sverige. De flesta är till exempel överens om att hjälpa Ukraina och att Sverige ska rusta upp sitt försvar. Men i vissa frågor så kan det hetta till och lyssnare hör av sig till oss. Avsnittet om kärnkraft i krig som sändes i våras, det är ett sånt exempel. Och därför så tar vi upp det ämnet igen i det här lite annorlunda sommarformatet. Två av Sveriges främsta experter på kärnkraft har fått liknande frågor i två separata intervjuer som vi sedan har klippt ihop. Och de har olika uppfattningar i frågan, vilket gör det här mer intressant. Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Idag om fördelar och nackdelar med att vara beroende av kärnkraft i krig. Jag heter Claes Aronsson. Vår ena gäst är Jan Blomgren, författare och tidigare aktiv som professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Men han arbetar nu mest som konsult i energifrågor. Välkommen.
Tackar.
Om vi börjar med din grundinställning till kärnkraft i ett normalläge när det inte är krig, hur låter den?
Ja, jag jobbar ju med kärnkraftsutbildning och min grundinställning är att vi behöver el här i samhället och kärnkraft är ett av de minst dåliga sätt som finns att få mycket el.
Vår andra gäst är Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers i Göteborg och tidigare generaldirektör på Energimyndigheten. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur ser du på kärnkraft?
Nej, jag tycker att Sverige har en bra situation just nu där de modernaste, bästa kärnreaktorerna kan leverera el till konkurrenskraftiga priser. Och tillsammans med den förnybara elen är det en alldeles utmärkt bas för att elektrifiera industrin i Sverige.
Men du skulle inte vilja ha mer kärnkraft?
Ja, alltså, om jag vill eller inte spelar kanske inte så stor roll, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att göra det till rimliga kostnader.
Kriget i Ukraina har ju lett till att det pratas mer om hur kärnkraft ska hanteras i krig. Hur mycket skulle du säga att den här diskussionen varit aktuell tidigare?
Ja, den har ju varit aktuell tidigare på flera olika sätt. Och en anledning till att den är aktuell och har varit aktuell, det är ju att i några sammanhang så har ju kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar bombats därför att man har varit orolig för att de används för att producera klyvbart material för kärnvapen och ibland för att anrika uran för kärnvapen och annat som kopplar kärnkraft och kärnteknik till vapentillverkning. Men gemensamt med annan elproduktion är också att kärnkraftverk är centrala anläggningar som är relativt enkla att slå ut med en enskild missil och som därmed försämrar elförsörjningen kraftigt. Och det ser vi ju i Ukraina att många centrala stora kraftverk har bombat sönder och förstört i syfte att försämra energiförsörjning, vilket skapar stora problem, särskilt under vintern. Och det skulle du göra även i Sverige.
Vad säger du, Jan? Hur stor har diskussionen om kärnkraft i krig varit före den storskaliga invasionen i Ukraina?
Rent krig, inte så jättemycket faktiskt. Kärnkraften uppfanns ju i USA och de har ju hittills haft en fjärdedel av världens kärnkraft. Och där är ju inte risken för invasion och sånt särskilt stor. Utan det man första hand har sett är risken för terrorangrepp. Det har man jobbat mycket med. Och risken av olyckor av typen att ett stridsflygplan eller ett passagerarplan råkar dundra in i ett kärnkraftverk. Det har man tänkt på hela tiden. Men kärnkraftverk som mål i rena krigshandlingar har inte varit längst upp på dagordningen i kärnkraftens historia.
Men nu pratar vi om krig i det här avsnittet då. Och då är det två saker det handlar om. Dels om risken då för en attack och ett radioaktivt utsläpp. Men också leveranssäkerheten. Hur bra fungerar kärnkraften som kraftslag i krig? Och om vi börjar med det här med leveranssäkerheten. Hur väl skulle du säga att kärnkraften står sig jämfört med andra kraftslag?
Det vi har sett i naturkatastrofer så har det ju varit att kärnkraftverken har klarat det ganska bra. Ofta bäst på banan faktiskt, när det har varit extrema väderhändelser till exempel i USA. Så i de krissituationerna har kärnkraftverken fungerat väldigt bra. Krigssituationer är en annan femma.
Att kärnkraften har klarat sig bra i naturkatastrofer, vad tänker du om det?
Ja, det gäller ju knappast i Japan. På alla platser så har man ju försökt att konstruera och bygga kärnkraftverken så de ska tåla de förutsedda naturkatastroferna. I det japanska fallet så var det ju så att efter det att man byggde kärnkraftverken så såg man spår av stora tsunamis, men då ville man inte ta på sig kostnaderna för att göra om det. Och sen drabbades man av en stor tsunami och en jordbävning som var kraftig. Och det, kombinationen ledde då till den stora allvarliga olyckan i Fukushima. Sen hade man ju en fantastisk tur med att vinden blåste ut över Stilla havet under huvuddelen av den tid när det läckte från reaktorn. Och hade det istället blåst mot Tokyo så hade det varit en mycket, mycket värre katastrof.
Hur väl tror du att kärnkraften står sig när det gäller leveranssäkerhet i ett krig jämfört med andra kraftslag?
I ett krig så är det lättare att slå ut stora centraliserade elproduktionsanläggningar än att slå ut väldigt många små elproduktionsanläggningar. Och där är ju kärnkraftverken särskilt stora. Om man kan avbryta leveranserna från ett kärnkraftverk utan att ens ge sig på själva kärnkraftverket genom att förstöra de kraftledningar och transformatorer som kopplar kärnkraftverket till elnätet. Men risken är ju att man både orsakar skador i form av försämrad elförsörjning och också orsakar radioaktiva utsläpp. Och det gäller också om man bara bombar kraftledningarna eftersom kärnkraftverk måste ha kylning om de har varit igång under de senaste månaderna. Och den kylningen kan förstöras genom att man slår ut elförsörjningen. Det har ju varit ett aktuellt problem kring Zaporizjzja i Ukraina bland annat.
Om du tittar totalt sett på det svenska elsystemet, vad skulle du säga är det mest sårbara om vi inte bara tittar på kärnkraft? Men vad är det mest sårbara i ett krig?
Vi har ju också ett stort beroende av att försörja södra Sverige från norra Sverige, så redan genom att förstöra kraftledningar kan man försämra försörjningsläget i södra Sverige idag.
Vad skulle du säga är det mest sårbara totalt sett i elsystemet, Jan?
Ja, utan tvekan själva elnätet. Det är inte svårt alls att sänka hela det svenska elnätet. Och det är mycket enklare för en angripare. Man behöver inte ens vara på plats. Det har hänt ett par tillfällen att Ryssland har sänkt stora delar av Ukrainas elnät genom fjärrstyrda attacker. Så att det är ju det mest effektiva sättet om man verkligen vill åstadkomma problem och inte ta risker för den egna hälsan. Näst bäst, inom citationstecken, är att angripa vattenkraften. Om någon skulle få för sig att spränga några stora svenska vattenkraftsdammar, jag tänker inte säga vilka, så skulle man alltså kunna spola ut flera städer ut i Östersjön och åstadkomma enorm förödelse och dessutom som konsekvens också sänka det svenska elnätet. Så det är mycket effektivare att ge sig på det än att försöka ge sig på ett kärnkraftverk. Men visst, om du får situationen som i Ukraina att en främmande armé faktiskt fysiskt tar över hela anläggningen, det går ju liksom inte att skydda sig mot. Då har man ju ett problem.
Vad tänker du om det här argumentet då? Liksom att egentligen är vattenkraften en farligare måltavla i ett krig?
Alltså de största vattenkraftdammarna i Sverige, de skulle man kunna bomba sönder och åstadkomma skador som i ekonomiska termer kostar några 100 miljarder kronor. Förstör man en reaktor och orsakar stora utsläpp så kan det kosta flera 1000 miljarder kronor. Så det är ungefär en 10 potens värre konsekvenser av en stor olycka eller stort attack mot ett kärnkraftverk. Dessutom är långsiktigheten en viktig faktor och hälsoeffekterna en mycket viktigare faktor när det gäller attacker mot kärnkraftverk. Men det är ju riktigt att även stora vattenkraftdammar är en riskfaktor. Och det har ju använts i krig tidigare, både i Ukraina och under andra världskriget.
Tidigare så var politikerna ganska överens om att de svenska reaktorerna de skulle med stor sannolikhet stängas ned i krig. Men nu är de istället ganska överens om att de ska köras vidare då, så länge riskerna inte är för höga. Hur ser du på den här svängningen.
Det låter ju som en vettig avvägning att fortsätta köra så länge risken inte är överhängande. Därför att det är så mycket i samhället som behöver el. Vi klarar oss inte utan el. Och att helt plocka bort då i dagsläget mellan 30-50% av elen i landet, det låter sig ju inte göras utan väldigt stora konsekvenser. Värdet av elen är så pass stort att man får lov att ta den risk det innebär att någon ger sig på de här anläggningarna.
Vad tänker du om den här ändrade inställningen hos svenska politiker, Thomas?
Det har ju visat sig att det är väldigt svårt att stänga av och tömma kärnkraftverk när ett krig väl har brutit ut, eftersom den tid det tar innan man kan föra bort bränslet från kärnkraftverken är ganska lång. Det tar ungefär ett år innan radioaktiviteten har avklingat så att man kan transportera iväg kärnbränslet från ett kärnkraftverk till centrallagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, som ju ligger en bit under berget och därmed är lite mindre sårbart än själva reaktorerna. Men det är också en fråga om att det här att förlora elproduktion är allvarligt i ett samhälle, och bland annat i Sverige där vi är väldigt beroende av el. Så att det är en kombination av de två sakerna som har gjort att man säger att det går inte att stänga av dem. Vi klarar inte att upprätthålla ett fungerande samhälle om vi stänger av dem. Samtidigt så ser vi som sagt att det är inte så att kärnkraftverk är heliga i krig, utan det finns en risk att de faktiskt attackeras.
Nu blir vi lite tekniska här, men det svenska elnätet, det ska hela tiden ha en frekvens på 50 hertz för att kunna fungera. Och det här, det styrs bland annat av produktion och förbrukning av el, den här balansen. Vilken betydelse skulle du säga att kärnkraften har för att vi ska kunna hålla den här rätta frekvensen, 50 hertz i elnätet, Jan?
Ja, det är ju de viktigaste anläggningarna, därför att för att hålla 50 hertz så ska man ha stora och tunga roterande maskiner i systemet. De största och tyngsta roterande vi har, det är ju kärnkraftverken. Så att de tillhandahåller mycket mera utav den stabiliteten än vad andra kraftslag gör. Näst bäst är då vattenkraften. Så ur den synvinkeln som är väldigt viktiga för att systemet ska gå att köra på ett tryggt och säkert sätt.
Men du, Thomas Kåberger, du håller inte med om det här.
Ja, på 1900-talet så var det ju den här typen av stora tunga generatorer som var en viktig källa till frekvensstabilitet. Idag så löser man samma problem med batterier och kondensatorer och kraftelektronik. Så kärnkraftverken är inte oundgängliga för att behålla frekvensen.
Men det finns ju de som säger att kärnkraften är viktig för att hålla uppe frekvensen. Men du menar att de inte är det, att det är snarare tvärtom?
Kärnkraftverken bidrar till upprätthålla frekvensen, men det är också en av de stora störningarna. Det är kraftledningar som faller bort och det är kärnkraftverk som snabbstoppar som står för de största störningarna i nätet som kräver stabiliserande kompensationsåtgärder. Batterier och kondensatorer och kraftelektronik och andra sätt att leverera samma systemtjänster, de är inte störande på samma sätt, så därför har de ett större nettovärde.
Hur ser du på risken att det faktiskt blir ett radioaktivt utsläpp från ett kärnkraftverk på grund av någonting som sker i en krigssituation?
Ja, den är väldigt svårkvantifierad, för att det beror ju på vilken ambition en fiende har och vilken kapacitet man har i form av vapen och vilken möjlighet man har att... Alltså man kan ju tänka sig att ganska resurssvaga grupper, om de lyckas näsla sig in i organisationerna och på det sättet skaffa sig kontroll över verken, så kan de orsaka stor skada med små resurser. Sen kan man också åstadkomma stora skador med stora resurser genom rejäla missiler eller till och med, som det diskuterades mycket på 1980-talet, kärnvapenanvändning mot kärnreaktorer, då man skulle få en dubbel skada, dels genom själva kärnvapnet och sen genom den radioaktiva beläggning som skulle spridas i samband med kärnvapenanvändning mot just kärnreaktorer.
Men om man vill tona ner den här risken så kan man ju använda argumentet att det har ju faktiskt inte hänt någonting i krig.
Ännu så länge så har ju inte ett kärnkraftverk i drift bombats och förstörts. Däremot så var det ju en viss risk att man i Zaporizjzja nu på grund av strömavbrott och överhettning av en reaktor som var nedstängd men som fortfarande hade stor värme produktion på grund av att den hade varit i drift nyligen, att den skulle skadas och radioaktivitet skulle kunna komma ut på grund av att man inte fick elförsörjning.
Jan, vad tänker du om risken att det blir ett utsläpp från ett kärnkraftverk i en krigssituation?
Nu närmar oss det verkliga problemet, för anledningen till att det är intressant att ge sig på kärnkraftverk, det är att skapa skräck. Det är egentligen det handlar om. Om en angripare egentligen är ute efter att ha ihjäl en massa civila människor, då finns det väldigt mycket enklare sätt att göra det. Om en angripare är ute efter att sänka ett helt samhälle, då finns enklare sätt att göra det hela. Men kärnkraftverk har en nimbus av farligt, och det finns alltså... Anledningen att ge sig på dem är att ingjuta skräck i det land man angriper. Möjligheten att få ut radioaktiva ämnen. Det är också så att du måste ta över själva anläggningen för att det ska vara effektivt. Men har du lyckats göra det, ja, då kan du ju se till att anläggningen totalhavererar. Om du nu är villig att göra det. Men det är inte säkert att det är så hälsosamt för de som då kör anläggningen.
Drönarattack pratas det ju mycket om. Tror du att en drönarattack på en reaktor skulle kunna leda till någon större skada?
Teoretiskt sett ja, men du får använda väldigt många drönare. Därför att återigen, de här anläggningarna är ju byggda för att klara stora, feta flygplan, stridsflygplan som dammar in i dem med full kraft. Och det ska de tåla, och det vet vi också. Det gjorde man som experiment i USA på 1970-80-talen och visar alltså att de här grejerna är robusta. Så du får använda väldigt många drönare och du får väldigt riktade attacker. Så det troliga är ju att man hellre använder dem till andra mål. Men visst, tekniskt sett är det ju möjligt.
Små drönare kan inte skada ett svenskt kärnkraftverk, men större drönare skulle kunna göra det med lämpliga vapen. Och det finns andra möjligheter med flygplan och större bomber som skulle kunna skada det.
Om målet bara är att kärnkraftverket ska behöva stänga ner och att det inte kan leverera el, finns det andra sätt då att attackera ett kärnkraftverk för att lyckas med det?
Ja, vill du bara slå ut elförsörjningen så kan drönare fungera, så att det kan fungera. Men det finns ju många sätt att slå ut kraftledningar och transformatorstationer på ett sånt sätt att elförsörjningen från stora anläggningar slås ut. Det är betydligt svårare att slå ut elförsörjningen från väldigt många decentraliserade elproduktionsanläggningar och nät av el där inte en enskild transformator eller kraftledning är avgörande för om elen ska nå kunderna.
Jan, hur lätt anser du det är att stoppa ett kärnkraftverk från att leverera el till nätet?
Ja, det man får göra i så fall så är att ge sig på strömmen ut från kärnkraftverket och strömmen in till kärnkraftverket. Om du kan ta över elnätet i en region runt omkring, då kan du göra att det är omöjligt att köra verket på ett klokt sätt och omöjligt att få ut elen ut till övriga samhället. Och det är mycket enklare det än att fysiskt ta över själva verket.
Myndigheterna som jobbar med kärnkraft, de pratar ofta om konsekvenslindrande system som finns på reaktorerna för att förhindra då en radioaktiv läcka från en reaktor. Till och med om det blir en stor olycka eller en attack eller så. Hur väl kan vi lita på de här konsekvenslindrande systemen i ett krig, tycker du?
Dessa konsekvenslindrande system, det är ju alltså att man lagt på ett lager till. Det är hela tiden, kärnkraftverk har alltid varit byggda så att om någonting går snett, då har vi det här att ta till. Och går det och funkar inte det, då har vi det här istället. Så man har så att säga flera olika nödsystem. Efter Fukushima-olyckan kom man fram till att vi höjer kraven, och då fick man lägga på ytterligare då en extra nödbroms så att säga.
Tycker du att vi kan lita på de här konsekvenslindrande systemen i en krigssituation, Thomas?
Ja, alltså om själva reaktorinneslutningen är oskadd och det bara är frågan om att man stoppar kylningen, så finns det system som ska göra att man ska kunna så att säga ventilera och ändå ha små utsläpp. Men sannolikheten att de ska fungera är ju inte 100%, så det finns fortfarande risker för att det blir betydande utsläpp även om själva reaktorinneslutningen är intakt.
Tycker du att vi fokuserar för mycket eller för lite på kärnkraft när vi pratar om elsystemet i krig?
Jag tror att det är viktigt att man har beredskap. Jag tror att det är viktigt att man förbereder sig för att kunna försvara kärnkraftverk i händelse av krig. Sen är ju ett av de stora problemen det att de av oss som kan tekniska detaljer kan ju inte hålla på att prata om vilka riskerna är, därför att man vill ju inte att, som sagt, resurssvaga aktörer som idag inte har alla de kunskaperna ska få dem och kunna missbruka dem.
Du Jan, jag vet att du tycker att vi fokuserar för mycket på kärnkraft när vi pratar elsystemet i krig.
Ja, det är ju väldigt mycket fokus på kärnkraft därför att det finns ett ideologiskt motstånd mot kärnkraft. Det finns en bild hos allmänheten av skräck när det gäller just kärnkraft. Och det gör ju att det blir attraktivt att ge sig på just kärnkraft, för du kan skapa skräck i befolkningen i det land du angriper. Sen vad det gäller just Ukraina, det finns en detalj här som inte är en detalj som vi har missat lite grann i media, och det är att det här verket byggdes ju när det var Sovjetunionen. Det är ryskbyggt, det körs på ryska, så man pratar ryska i kontrollrummet, alla manualer, allting är på ryska, inte på ukrainska. Och det gör att det här är en unik situation, en angripare som kommer in kan ju då tvinga personalen att fortsätta att köra verket, och om de säger när det vägrar att göra, då ställer man dem mot en tegelvägg, avrättar dem och flyger in driftpersonal från andra anläggningar i hemlandet som då mycket lätt kan köra anläggningen. Och det här är en väldigt speciell situation. Den har vi inte i Sverige. En angripare här kommer inte att lika lätt kunna ta över driften av anläggningen. Jag var för övrigt på nästa verk i Ukraina, Yuzhno-Ukrainsk, som ryssarna hade tänkt sig att när de hade tagit Zaporizjzja, då skulle man ta Yuzhno-Ukrainsk. Och det är ett verk som jag alltså har besökt och pratat med folk där innan kriget. Eller rätt sagt, innan kriget eskalerade. Det var ju efter 2014. Så tanken var ju att fortsätta att ta fler verk. Man insåg att med några sådana här verk som vi kan ta över, då kan vi ta bort halva Ukrainas elproduktion. Det kommer att skada Ukrainas motståndskraft som land. Så mycket handlar ju om att se till att Ukraina inte får el.
Det talas mycket om kärnkraftverket Zaporizjzja då, som Ryssland tog över i samband med ockupationen av Ukraina. Vad tänker du om det?
Ja, eftersom det är ett kärnkraftverk som Ryssland har, eller ryska experter och företag har varit med och byggt, så är det möjligt att man har väldigt god koll på det kärnkraftverket. Men det är också en situation där man har inget intresse av att orsaka någon stor skada, för man har ju ambitionen att ockupera området.
Det är mer därför som det inte har hänt någonting.
Ja, alltså det här med i vilken grad man vill orsaka stor, dyr, långsiktig skada som hämnd för något eller som ett sätt att ställa till ett stort problem för en fiende i krig, och i vilken utsträckning det är frågan om att man invaderar för att vilja ta kontroll över ett område och fortsätta vinna ekonomiskt på att ha skaffat sig den kontrollen. Det har ju stor betydelse för hur man hanterar bland annat kärnkraftverk.
Om du tittar på kriget i Ukraina och det som har hänt där, tycker du att det visar att det varit bra eller dåligt att vara beroende av kärnkraft i en krigssituation?
Ja, man ser att Ukraina har satsat mycket på att öka lokal elförsörjning med solel och till och med byggt en del vindkraftverk under det att kriget har pågått i syfte att åstadkomma lokal robust elförsörjning. Så att det visar ju att det finns ett värde i att ha den här decentraliserade, svårförstörda elförsörjningen. Sen har ju kärnkraftverken i delar av landet kunnat fortsätta att leverera el och bidragit till elproduktionen. Så att, det är en blandad erfarenhet.
Och de planerar dessutom att bygga nya reaktorer?
Ja, vi får väl se om det blir det.
Tycker du att Ukraina visar att det har varit bra eller dåligt att vara beroende av kärnkraft?
Både och, skulle jag vilja säga. Visst hade det varit bra och fullständigt annan elproduktion om det hade funkat alldeles utomförträffligt. Men vi har ju problematiken att för att elproduktion ska funka på nationell skala så behöver du planerbar el, sån som går dygnet runt, året runt, stabiliserar elnätet och så. Och det kan man göra med fossila bränslen, man kan göra med kärnkraft och man kan göra med vattenkraft om man nu råkar ha turen att ha älvar som vi har i Sverige. De flesta länder har inte den möjligheten, inte Ukraina till exempel. Så att vi sitter där och väljer, ska vi köra fossilkraft eller ska vi köra kärnkraft om vi vill ha en bra bas i elsystemet? Ingen del är perfekt. Båda har sina för- och nackdelar och man får lov att göra någon slags avvägning där.
Vi säger tack till Jan Blomgren, författare och konsult och tidigare verksam som professor i tillämpad kärnfysik. Och tack även till Thomas Kåberger som är professor i industriell energipolicy vid Chalmers i Göteborg och tidigare generaldirektör på Energimyndigheten. Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Och lyssna gärna på vårt tidigare avsnitt i det här ämnet från maj i år. Så rustar svensk kärnkraft för krig. Finns i appen Sveriges Radio. Tekniker Mats Jonsson. Jag heter Claes Aronsson.